CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Postnord.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Okej, så det här börjar 1637, eller 2008, eller 1929.
Du betonar ju sista siffran där, 789.
Mm. Vi är på en tulpanmarknad, eller en bostadsmarknad, eller en aktiemarknad. Och det alla vill ha de här åren då, det är tulpaner, eller bostäder, eller aktier.
Tre härliga grejer.
Mm. Alla älskar tulpaner. Så man köper och köper och köper och köper tulpaner. Och alla älskar ju bostäder som du vet. Så man köper och köper och köper bostäder. Och de flesta älskar aktier. Så man köper och köper fler aktier och mer aktier och ännu mer aktier. Tills man helt plötsligt slutar köpa.
Det blir en krasch.
Bubblan spricker.
Allt går åt helvete.
Kris och panik.
Som sprider sig över världen, frågetecken?
Jag tror det. Arbetslöshet och olycka. Kanske depression.
Tre mindre härliga grejer.
Ja. Och kvar då står hela världens ekonomer och undrar två saker.
Vad var det som precis hände?
Det ena frågan. Och vad ska vi göra nu? Två frågor som ekonomer inte bara ställde sig 1637, 2008 och 1929. Utan fortfarande ställer sig än idag. En av dem, ekonomen alltså, har jag träffat.
Ja, jag heter Tor Ellingsen och är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Åh, Tore! Han är känd från tidigare avsnitt av Kapitalet.
Ja.
Han har ju pratat om beteendeekonomi och vad som händer med människor i grupp i avsnitt 121, just det. Jag ska precis säga det.
Mm, du beskrev honom då som, citat, en creddig ekonom.
Just det. Han sitter ju i den här härliga kommittén som utser Nobelpriset i ekonomi.
Mm. Precis. Och Tora har tillsammans med sin kollega David och mig funderat supermycket på vad som egentligen händer när det blir ekonomisk kris. Typ som den som hände ganska nyss, 2008. Det finns, enligt Tora, tre sätt att se på det som hände 2008. Ett, det var oundvikligt det som hände. Två, det hade gått att göra någonting åt det, men ekonomerna fattade inte hur. Eller tre, ekonomerna fattade hur, men politikerna gjorde inget.
Jag hoppas att inte svaret är så här, allt var oundvikligt, för då blir det här ett jättesvårt avsnitt.
Precis. Nej, det Tor tror är det till tvåan, alltså att ekonomerna fattade inte hur man kunde lösa det. Men trist, det gick att lösa.
Trist för ekonomerna.
Ja, verkligen. Men det som är kul för ekonomerna är att Tore nu har en ny bra teori om vad som hände och vad som händer i ekonomiska kriser.
Kul! Vad händer?
Ja, vi tror ju att många kriser i alla fall uppstår därför att någonting händer med penningvärdet.
Vilket kanske låter som en superbanal sak att säga. Någonting händer med värdet på pengar. Då börjar skit hända med en ekonomi.
Visst.
Mm. Men om man har det här som utgångspunkt, det där enkla, så kan man, i alla fall om man heter Tor Ellingsen, bygga en helt ny teori för vad som orsakar ekonomiska kriser och hur vi kan lösa dem.
Han har löst alla ekonomiska kriser.
Inte illa för ett helt vanligt avsnitt av Kapitalet, skulle jag säga. Hur man löser alla ekonomiska kriser efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt. Kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så här då, finansiella kriser. De har vi haft jättelänge.
Ja, i princip så länge som vi har haft pengar.
Och vi vet inte varifrån de kommer, eller?
Alltså, om vi visste varifrån de skulle komma så tänker jag att vi väl skulle göra vårt allra yttersta för att de skulle sluta komma. Alltså, om vi verkligen visste vart de kommer ifrån, då skulle det inte komma några fler.
Ja, det låter rimligt, förutom om det då kanske eventuellt finns personer som tjänar på kriser. Men det är liksom ett annat spår.
Ja.
Men ibland kan det ju liksom slå en att så här, ekonomi är ju inte... Så här, ett perfekt uttänkt system, en arkitekt som har tänkt på allt in i minsta detalj, utan det är mer så att så här, någon kom på pengar för 2,5 tusen år sedan och sen dess har vi försökt förstå vad fan det var som egentligen hände.
Jag vet, det är så himla hemskt att det verkligen är typ det att så här, om man skulle använda någonting som betalning och sen dess har varit så här, oj, nu måste vi fundera på vad som egentligen. Ja, och ibland då så blir det kriser. Och nej, vi vet inte helt och hållet var de kommer ifrån.
Men Tore Ellingsen som vi hörde innan reklamen, han vet.
Han tror det i alla fall. Han sa ju då var kriser kommer ifrån.
Citat, många kriser uppstår för att någonting händer med penningvärdet. Slutcitat. Vad händer med penningvärdet?
Ja, man kan ta det som hände efter första världskriget som exempel. Det som hände då var...
Att man gick tillbaka till guldstandarden då och bestämde sig för att pengarna skulle vara mycket mer värda än... vad de hade varit innan.
Det hade varit hård inflation under kriget. Det brukar ju bli det av krig. Men efter det så kände man, nej, vet ni vad hörni? Nu återställer vi värdet på pengar till det som det var innan hela den här krigsinflationen.
Så pengar blev mycket mer värda?
Ja.
Och vad hände då?
Det som händer då är att varor då upplevs som dyrare. Att som någonting kostar 20 kronor igår och så kostar det 20 kronor idag, men... 20 kronor är mycket mer helt plötsligt. Då verkar en grej väldigt dyrt. Och typ arbetskraft verkar jättedyrt. Så reallönerna blir väldigt mycket högre om man inte sänkte lönerna. Det vill man inte göra.
Ja, då blev det en fruktansvärd arbetslöshet. Det blev arbetslöshet på 30% bara i loppet av något år.
Så det är då ett sätt man kan skapa en kris på. Man bestämmer att pengar är värda mycket mer nu än för en minut sedan. Och så tappar alla det helt enkelt och så blir kris.
They lost the plot. Mm-hmm. Är inte bra.
Nej, jag vet. Jag tror att det är bra med att vara väldigt tydlig med att man säger vad som hände här då. Alltså det blir deflation.
Motsatsen till inflation.
Yes. Inflation, du får mindre och mindre för pengarna.
Vilket låter dåligt men är bra i små, lagom stora doser.
Mm-hmm. Medan deflation, du får mer och mer för dina pengar, låter härligt, är förfärligt.
Ja, det är det ju. För om varupriserna uppfattas för höga och lönerna uppfattas för höga, ja, då vill inte folk köpa, vill inte handla på det sätt som de har gjort tidigare och man vill inte anställa arbetskraft på det sätt man har gjort tidigare för det blir för dyrt.
Så är det deflation, då sitter ju där med dina pengar och tänker att de kommer växa ännu mer i värde och tror att de ska växa mer i värde så vill du inte köpa någonting för det. Det låter ju dumt då. Om du inte verkligen måste. Så att det här liksom, den här 20 du har idag, den är värd ännu mer imorgon. Då behåller jag min 20.
Plus att allt verkar dyrt för att allt är värderat i enheten pengar som ju bara blir värt mer och mer.
Precis, och arbetskraft verkar också extremt dyrt. Så man vill inte anställa människor, vilket leder till arbetslöshet och så går allt åt helvete. Och det var så det som hände efter första världskriget. När man då försökte återställa penningvärdet till det det hade varit innan kriget. Samma sak hände när våra vänner i det politiska partiet Mössorna i Sverige 1766 ville halvera växelkursen mellan marker och daler, fråga mig inte vad det var, och skapade deflation.
Okej, okay, alltså jag vet att ekonomi så här, delvis är en gåta och vi vet inte var allt kommer ifrån och så vidare. Men i det här fallet så finns det väl en så här tydlig orsakverkan ändå. Lite olika stater försökte höja värdet på pengar, pengar blev mer värda, delade till deflation, arbetslöshet, allt gick åt helvete.
Ja.
Okej, okay, radikalt förslag. Gör inte om det.
Bra förslag tycker jag. Det är typ ingen som har gjort så igen. Vad jag vet, jag har inte hittat något i alla fall.
Skönt. Men det har ju ändå varit kriser sedan första världskriget.
Ja.
Så vad har hänt?
Tyvärr är det då så att det här är inte enda sättet man kan förändra penningvärdet. Utan liksom, penningvärdet kan förändras på andra sätt.
Det är att människor vill spara i pengar eller statsobligationer eller så. Att man blir rädd för att spara i andra tillgångar.
Det här är då fundamentet i Tore Ellingsens teori om kriser. Människor sparar någonting, typ i aktier eller fastigheter, eller tulpaner, gjorde man i Holland. Sen händer det någonting som får dem att vilja sluta spara i den här sparformen.
Så att de säljer sina tulpaner eller sina hus eller vad det kan vara?
Ja, det kan man ju säga att det är det de gör. För det gör de ju. Men man kan också se det som att de flyttar sitt sparande. Från att ha sparat i fastigheter så sparar de nu i pengar.
För de säljer ett hus och får pengar för huset och sparar sina pengar.
Precis. Så då har man slutat spara i fastigheter och börjat spara i pengar. Antingen till att ha pengar på banken eller till statspapper. Alltså att man köper en skuld som staten har gett ut. Statsobligationer.
Kort recap om statsobligationer. Mest för min egen skuld känner jag. Så här, säg att Sverige behöver 1 miljard.
Mm.
Då ger Riksgälden ut en statsobligation, alltså statspapper, på 1 miljard.
Ja.
Och då köper så här, typ ett pensionsbolag den för 1 miljard. Mm. De lånar ut miljarden kan man säga.
Mm.
Och som tack för kaffet så får man lite ränta. Och så får de tillbaka miljarden om ett år, eller om 10 år, eller 20 år, eller så, beroende på vad man har bestämt.
Mm. Så, precis, så händer det. Så istället för att du då, och så säkert, sparar i aktier, eller fastigheter, eller tulpaner.
Jag tar tulpaner.
Ja, så behåller du istället pengarna på banken. Alltså sparar i pengar. Och istället för att pensionsbolaget sparar i typ aktier, så sparar den då i statspapper, vilket i princip är att spara i pengar kan man säga.
Okej, så det är liksom principen, att man flyttar resurser från en sparandeform till pengar.
Precis. Slut på gammal sparandeform, nu är pengar som är grejen.
Så man tänker sig 30-talskrisen, då var det ju att människor blev rädda för att spara i aktier och sen så investerade de i statsobligationer och guld istället. Då gick också penningvärdet upp. Man fick en väldig deflation och på samma sätt så ledde det då till fruktansvärd arbetslöshet då.
Och det här, det har hänt sedan 30-talskrisen?
Jag tror, och mina kollegor tror, att något väldigt liknande hände 2008. Men då var det kanske inte först och främst börsen, men först och främst fastighetspriserna. Att människor blev nervösa att kanske fastighetspriserna var för högt upptrissade. Man vågade inte hålla sitt sparande där i samma omfattning och investera istället i, igen då, i statsobligationer och skapade, om inte deflation så i alla fall ett deflationstryck. Inflationen kunde inte bibehållas på i den takten som den hade varit innan.
Okej, så när man börjar spara pengar och statspapper så blir det deflation, eller i alla fall något slags deflationstryck.
Det är på väg att bli deflation.
Det är på väg att bli deflation. Eller alltså det slutar vara inflation i alla fall.
Mm.
Och vad kan man göra åt det här? Alltså det som du har utlovat. Lösningen på ekonomiska kriser.
Mm. Håll i dig nu, för det finns två lösningar, tror Tor Ellingsen. Och egentligen bygger båda de här lösningarna på samma premiss.
Spännande.
Så ska vi nog ta premisserna, tänker jag.
Ja, premiss, musik, tack.
Som vi etablerat så är deflation fienden. Och deflation uppstår när pengar får för högt värde. Alltså måste vi se till att pengar får ett mindre värde. Om vi ser på pengar som en råvara, som vilken råvara som helst, så finns det ju då en efterfrågan på pengar. Så när folk vill sluta spara i fastigheter och börja spara i pengar, då är det hög efterfrågan på pengar. Och som i alla råvaror, när efterfrågan är hög eller stor, så stiger priset. Men till skillnad från andra råvaror så blir det deflation när priset på pengar stiger.
Pengar är som vilka råvaror som helst. När alla vill ha pengar så blir det deflation.
Ja.
Så det man vill göra, gissar jag då, det är att minska efterfrågan på pengar.
Ja, man vill göra det mindre attraktivt att spara i pengar.
Ja, och det är det man gör genom att sänka räntan då.
Så sänker räntan så blir det då mindre attraktivt att spara i pengar och statspapper. Det är ganska logiskt, tycker jag.
Och då sjunker efterfrågan på pengar, och sjunker efterfrågan så sjunker värdet på pengar. Och då slutar det vara deflation, aka den stora fienden.
Fienden är besegrad.
Toppen! Men visst är det så att vi har haft och har jättelåg ränta?
Ja,
men om man vill att penningpolitiken ska göra det, då har vi varit lite skeptiska till de här djupa sänkningarna som man då förväntar sig att man ska reversera kanske inom några år. Alltså man tänkte sig att 2-3 år med väldigt låga räntor och sen så högre räntor igen då. Vår åsikt var att det kommer ändå inte att duga. För om man nu tror att det är en varaktigt ökad efterfrågan på pengar och inte bara någonting som varar ett par tre år, så kommer man behöva varaktigt sänkta räntor för att hålla emot det.
Vi kan alltså inte, menar Tore, sänka räntan mycket under kort tid. Det funkar inte.
Varför inte?
Okej, det här är rätt krångligt. Men Tore var väldigt snäll och har gjort liksom en liten analogi. Han har hämtat den från medicinen. Man tänker att för hög efterfrågan på pengar, alltså deflationstryck, det är liksom ett kroniskt tillstånd. Det kan vara diabetes, tänker vi. Om man då bara gör en tillfällig och stor räntesänkning, då är det som att ge en så här jättestor dos insulin till någon som har diabetes. För att så här, nu botar vi diabetesen med insulin.
Det funkar inte.
Nej. Utan det man vill göra är att man vill ge lite insulin för alltid. Alltså sänka räntan lite grann, men permanent. Tyvärr finns det lite problem med att sänka räntan lite grann och permanent. Det är till exempel jättesvårt att kommunicera det.
Nej, jag tror att det är väldigt... de flesta aktörer skulle nog säga att vadå? Det, snart kommer en ny riksbankschef.
Mm.
Och kanske även i Sverige.
Det är svårt att under typ så här 20 år eller 10 år eller 25 år så här binda sig till att nu har vi den här låga räntan.
Okej, så det här med att sänka lite grann och permanent är svårt.
Mm, det är faktiskt ingenting Tore rekommenderar.
Vad rekommenderar han då?
Ja, någonting annat faktiskt. Någonting lite mer okonventionellt än den här gamla tråkiga sänka räntan-politiken som vi också blivit vana vid. Hur Tore ska lösa alla världens finanskriser?
Åh, jag har varit där på väg. Efter det här. Jag sammanfattar.
Ja.
Tore Ellingsen säger att många ekonomiska kriser uppstår när värdet på pengar stiger.
Mm.
Och pengar blir dyrare när efterfrågan på pengar ökar. Och det gör den när människor får för sig att sluta spara i något annat.
Ja, precis. Min känsla är att när folk vill sluta spara i någonting, typ fastigheter, så tänker de att så här, pengar är så här default-sparandet.
Ja, det känns ju så. Men om man tänker på pengar som vilken sparform som helst, så går ju priset på pengar upp och då blir det deflation. Och deflation är fiendens fiende.
Sista bossen.
Ja. och blir det deflation så går ju allt åt helvete.
Ja.
Och Tore menar då att en lösning man kan ha för att motverka deflation, fiendernas fiende, det är att sänka räntan lite grann, men permanent. Ja, eller mer eller mindre permanent.
Precis, men det är svårt. Det är svårt att kommunicera. Det är svårt också typ att få så här, tre riksbankschefer i rad att gå med på att hålla räntan på en viss nivå och typ inte göra någonting. Det är svårt.
Det är svårt, och då sa du att det finns ett annat sätt som man kan motverka deflation och så här, rädda oss från krisen.
Ja, innan vi kommer dit så vill jag bara säga att det här med att sparande flyttas från en sparandeform till pengar och då blir det kris, det är kanske inte så här exakt alla ekonomer som tycker att det är det här som har hänt i alla kriser någonsin.
Är det en liten brasklapp jag hör?
Ja.
Vad tycker du om det?
Ja, du frågar igen. Ja, på sätt och vis så frågar du fel person.
Hatar när forskare säger så. Kan de inte bara kasta lite smuts?
Jag håller verkligen med. Men ja. Då säger man så här. Jag försöker bara förstå vilket forskningsläge du förhåller dig till. Bla, bla. Och här är då vad många tycker.
Historien har varit väldigt mycket att någonting hände med finansiell intermediering. Någonting hände med banker och andra finansaktörer. Att det var där krisen uppstod. Att med Lehman-kraschen och annat så uppstod det då plötsliga problem att få låna och finansiera sin verksamhet. Så därför så kallas det ofta 2008 års kris kallas för en finanskris.
Så när finansiell intermediering inte funkar och när man inte får låna så är det många hushåll som tänker, oj, jag får inte låna, alltså måste jag spara pengar, och då blir konsumtionen lidande och folk blir arbetslösa.
Låter lite samma som det Tore menar händer, eller?
Lite.
Så, och det kan man säga, det är ju samma mekanism då. Mm. Alltså det är ju det här att ja, men priserna på något sätt blir för höga, lönerna på något sätt blir för höga. Men enligt den storyn så kommer allt av att eftersom människor inser att de ska få svårt att låna när de behöver låna i framtiden, så börjar de spara för att skapa bufferter då och så. Det blir helt enkelt ett sparande överskott, och då måste man sänka räntan för att få folk att sluta spara så där mycket. Så ungefär har den alternativa teorin gått.
Medan Tore då menar att det blir ett ökat värde på pengar på grund av den ökade efterfrågan på just sparande i form av pengar. Och som sagt, då kan man sänka efterfrågan på pengar.
Sänka räntan.
Eller så kan man då göra någonting annat. Kan du gissa vad det är?
Det här är bara taskigt. Hur ska jag kunna gissa det?
Så antingen kan man då sänka efterfrågan på någonting.
Eller ska man öka utbudet?
Yes!
Ja, det vi argumenterar för att man bör göra i ett sånt läge, det är ju att man trycker mera pengar.
Så det är superhög efterfrågan på pengar. Det är inte bra. Och kan man inte sänka efterfrågan genom att sänka räntan, då får man helt enkelt tillgodose efterfrågan.
Det är nu vi snackar om att trycka pengar.
Ja.
Tore kommer alltså gå runt på stan och ge mig cash.
Nej.
Kanske då inte i form av kontanter, men räntebärande statspapper då.
Genast mycket tråkigare känner jag.
Jag vet, men sånt i livet.
Om man tillgodoser efterfrågan tillräckligt mycket, då händer ingenting med priset eller värdet på pengar.
Och det gör man då enklast, menar Tore, genom att öka statsskulden. Alltså öka utbudet av räntebärande statspapper.
Med hur mycket?
Ja, det är ju en bedömning, men ett sätt att tänka på det är att fråga sig, ja, men hur mycket tillgångar har försvunnit? Alltså när fastighetspriserna gick ner, då var det ju som att de här sparinstrumenten i fastighetssektorn, de behövde ersättas av någonting annat. Och då kan man säga att ungefär så mycket som det prisfallet var. Så till exempel i USA så skulle det kanske vara 20-25% av BNP som försvann i fastighetsvärden då. Ja, men då är det ungefär så mycket som mycket ny skuld som man skulle behöva skapa för att det totala tillgångsvärdet skulle vara opåverkat.
Mm. Är det bara så Plus minus helt enkelt.
Plus minus. Ja, och kanske 2025 är att ta i. Kanske mindre än 20 hade räckt också.
Då har jag ett par frågor.
Mm.
Man ökar statsskulden jättemycket. Vad gör man med pengarna? Alltså man tar ju ett lån för att göra någonting med dem. Typ investera i något.
Det är också säkert. Spelar ingen roll.
Nu blir jag upprörd. Vadå? Man kan göra vad som helst med de här pengarna.
Alltså såklart, det är väl bra om man gör någonting vettigt med dem, tänker jag, så att man kan liksom få en återbetalning, whatever. Men i princip så spelar det inte så stor roll. Man behöver inte tänka på, staten tar ett lån på 100 miljarder. Skit vad vi gör med de 100 miljarderna. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vi har gett ut 100 miljarder i statspapper, att vi har tillgodosett efterfrågan så att det inte blir deflation.
Okej, min andra fråga. Blir det inte massa inflation av det här? Du vet, kaos, mycket, Tysklands mycket. Alltså helt plötsligt dyker det upp massa nya pengar.
Ja, absolut. Och det var ju det man trodde. Det var därför, det var det argumentet man använde då för att inte Obama skulle få expandera skulden mer än han gjorde. Sen så har det ju visat sig då att Trump har ju ökat skulden med väldigt mycket mer. Han har ju ökat skulden kanske med 10% av BNP, lite drygt. Och det har ju inte blivit inflation i USA för det. Det är mycket som talar för då att ja, det fanns den här stora efterfrågan på de här tillgångarna. Och man kunde tillgodose den utan att få inflation.
Okej, då har jag en sista fråga. Man tar en massa ny skuld.
Visst.
Det kostar pengar, frågetecken.
Ja, det gör det ju, för att det är då ränta. Men det blir då bara ett problem om tillväxttakten understiger realräntan.
You lost me at tillväxttakten.
Så här. Om ekonomin växer mer än vad man betalar i ränta så är det lugnt. Då kan man flytta över pengar. Då behöver man inte höja skatten för att betala de här räntekostnaderna. Och planen är ju att det ska växa. Och, ska vi komma ihåg, Tore menar att den krymper, alltså ekonomin krymper, om vi inte gör det här. Och då är det ju skitdåligt alternativ.
Ja, eftersom att vi lever i en marknadsekonomi och allt handlar om tillväxt.
Ja.
Okej, okay, så att av de här tre alternativen precis där i början, som handlade om vad som hände under krisen 2008, så menar Tore att så här, det är verkligen alternativ två. Ekonomer fattade inte vad man skulle göra.
Nej.
Men nu fattar i alla fall han.
Ja.
Och nu har vi berättat för alla, så nu vet alla.
Ja, det var ingen hemlighet, tror jag.
Men toppen, då har vi precis löst alla ekonomiska kriser.
Jag vet, en helt vanlig dag på jobbet för oss. Det här avsnittet har du och jag gjort. Vi heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Tore Ellingsen är professor på Handels i Stockholm och kan läsas på massa ställen, till exempel Ekonomisk debatt. Det är en sida vi rekommenderar där han har skrivit om hur man löser ekonomiska kriser om man vill kolla på olika modeller och siffror och pilar.
Jag ska surfa in där, dir, inga konstigheter.
Gör det. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tills dess så kan man tipsa om kapitalet på något härligt sätt. Ta en screenshot och skicka det till gunnar@kapitalet.se så kan man vinna en jättefin tröja. Hej då, Åsa.
Hej då. Vet du vad jag har på mig just nu?
Kapitaltröja.
Ja.